Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktie. Idag är det jag, Agneta Jönsson och Julia Forsberg bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Julia?
Jo, men jag tänker att vi ska prata om bland annat Storskogen, en Nvidias starka rapport och sen några andra färska bolagsrapporter också.
Ja, men det är väl en bra idé. Och sen ska vi väl ha en aktiecase också.
Ja, självklart.
Och jag kan säga det också att det är fredagen den 23 februari och klockan är strax 10, så vet ni vad vi vet.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Som Julia nämnde här så kom ju Nvidia med en urstark rapport här i onsdags och det har ju pushat upp Nasdaq och stannade på 500 lite till här. Rapporten överträffade förväntningarna med 10% faktiskt på omsättningen som då landade på 22 miljarder dollar för fjärde kvartalet november till januari. Och det var ju hela 265% högre än ett år tidigare. Och dessutom så presenterade de en väldigt optimistisk outlook ovanpå det. De levererade också en justerad vinst per aktie på 5,16 dollar mot väntat 4,64. Så att det var lite nervöst innan man handlade ner aktien ett par dagar innan. För den har ju gått extremt bra. Men nu guidar de ju också då för första kvartalet här 2024-25 att de ska landa omsättningen på 24 miljarder dollar plus minus 2%. Så att det här fick ju aktien att gå vidare. Så nu är den upp 275% och senaste året var av 16% igår då. Vill man läsa lite mer om det här så skrev ju kollegan Magnus Dagel i veckan här en analys av Nvidia som faktiskt är det tredje största bolaget. Den stannade på 500 efter Microsoft och Apple nu. Och man har ett börsvärde på 19 000 miljarder dollar. Det är ju jättestort. Det är ju faktiskt större än hela Stockholmsbörsen som är på 13 000 miljarder. Och man kan tänka sig med den här uppgången att aktien är dyr. Kan du gissa vad det är för P-tal nu, Julia?
Ja, det ligger väl någonstans runt 30 kanske sådär.
Ja, och det är ju faktiskt, har varit nu ett av de faktiskt få bolag som faktiskt har lyckats ordentligt med det här att växa i fatt sin värdering så att vinsten växer snabbare så P-talet faktiskt sjunker. Så att det är, som Magnus skrev här, ingen orimlig värdering med tanke på den här tillväxten och marknadspositionen som de har. Sen har ju Nvidia nästan 60 000 sparare i Sverige bara genom nätmäklarna Nordnet och Avanza. Så det är ju många som kan glädja sig åt den här uppgången. Vi har ju liksom inga direkta svenska motsvarigheter till det här. Lite Atlas har ju den här delen med vakuum delen där de då är leverantör till halvledarbolag och sen har vi Munters som levererar anläggningar till datacenter, men annars finns det ju inte direkt någon motsvarighet här.
Nej.
Och på den svenska marknaden börjar vi också närma oss all time high. Vi hade all time high i Japan nu här när man faktiskt var uppe och slog gamla rekordet från 1989 i veckan här, så det tog 34 år. Vi kanske inte behöver vänta så länge här. Vi hade ju på OMXS30 rekord i januari 2022 på 24,70. Och nu ligger vi på 24,21, så nästan 2% kvar. Vad tror du, kommer det bli ett nytt all time high här inom närmaste tiden?
Ja, man kan ju, om man börjar blicka lite bakåt så började året ganska liksom svagt. Men sen har det ju varit desto starkare den senaste månaden och alltså, kollar man på rapportperioden så känns det som att den har varit ganska okej och att rapporterna i stort liksom har kommit in ungefär i linje med förväntningarna. Men kollar man framåt så tror jag att det kommer vara ganska mycket fokus liksom på makrodata och inte minst på om vi får de här efterlängtade räntesänkningarna. Så att det kommer nog bero mycket på sådana saker.
Jo, men absolut, det håller jag med dig om. Men det man kan lägga till lite, det är som vår kollega Rickard Bråse skrev här, att marknaden har lite mer en tendens nu att fria än att fälla. Så de här rapporterna som kommer in ungefär i linje med förväntat. Där tenderar man att handla upp aktierna. Däremot har man ju liksom ingen som helst tålamod med underpresterarna. Vi har till exempel Storskogen som föll i förra veckan på sin rapport, föll aktien 20%. Och det är ju ett bolag som tillhör de här som växte väldigt snabbt under åren runt pandemin och nollränteläget. Och man har då förutom att göra väldigt mycket förvärv på en gång också fått en stor skuldsättning. Och i helgen då så tog ju styrelsens tålamod med vd Daniel Kaplan slut och han fick ju sparken då. Mm. Och det har vi ju sett nu att det börjar liksom bli det där att är det problem så byter man vd. Det var ju ett bolag till här som bytte Sverigechef. Det är ett bolag som både du och jag har tittat på.
Mm.
De här Core Service Management som jobbar med fastighetsservice och städning och sånt där.
Ja.
Och de sparkade sin Sverige-vd.
Ja.
Hade du tittat något på det?
Inte på just att de har sparkat sin Sverige-chef. Så, men jag följer bolaget lite grann. Och så där. Och det är väl det här att man ser att man kanske behöver ta lite omtag och effektivisera för att få upp lönsamheten. För man ligger ju lite under sitt mål där.
Ja, men det gör man. Och man har också haft lite kämpigt i några år här. Man tappade ju några stora kunder här. För ett par år sedan tappade man större delen av det här kontraktet man har med Equinor i Norge. Här om året så tappade man ett stort kontrakt med Ericsson på den svenska sidan.
Ja, precis. Och det är ju så också att ofta för dem så är ju de nya kontrakten inte lika lönsamma utan det tar ju lite tid att jobba upp lönsamhetsnivån i kontrakten.
Jo, men det är det ju. Och de stora nya kontrakten är ju flera utav dem i Danmark också där de har tagit och kommit in på och prisat in sig så att säga och så får de jobba upp då marginalerna successivt.
Mm.
Sen hade vi ett bolag till här som fick ordentligt med stryk som är i också kategorin hög skuldsättning och en marknad emot sig. Och då tänker jag på köksbolaget Nobia. Som också har haft det väldigt tufft väldigt länge och föll nu 28% på sin rapport i tisdags. Det var ju en negativ organisk tillväxt på 22% och man gör ju också nu en garanterad nyemission på 1,25 miljarder. Och det är ju nästan lika mycket som bolagets börsvärde så det tillhör ju de här där det blir jättestor utspädning och som aktieägare så måste man ta ställning till det där om man vill ha kvar eller inte, så att säga.
Ja, och det ser ju väl ut lite som att det kan bli några fortsatt utmanande kvartal. Det är ändå stora investeringar som folk gärna kanske väntar med när det är lite osäkert och sådär.
Ja, de håller väl på med en stor ny fabrik också, har jag för mig.
Ja, det har jag också för mig.
Och man lyckades ju ta och sälja den genom ett sånt här sales back-kontrakt så man fick bort den från skuldsättningen. Men det innebär ju inte att man inte måste betala ändå så att säga. Så det kommer ju ändå att belasta resultatet så att de behöver ju komma upp i volymer och förbättra lönsamheten ganska ordentligt för att få ihop det där.
Mm, absolut.
Vi kanske ska lämna de dystra rapporterna. Det kommer ju faktiskt lite bra grejer i veckan också. I morse kom ju ett bolag som du tittar på.
Mm, precis, Björn Borg. Och kollar man där så var det ju överlag en stark rapport. Man hade en bra lönsamhetsutveckling och även kassaflödet har förbättrats. Och sen så höjer man ju också utdelningen från 2 kronor per aktie till 3 kronor per aktie. Och det tycker jag också är en viktig signal att man liksom ser att man kan och så behålla den här förbättrade lönsamheten och kanske till och med förbättra ytterligare från den här nivån. Sen var ju försäljningsutvecklingen lite svag och där är det ju mycket det här med att distributörerna sitter på stora lager fortfarande.
Det är klart att det tar tid att jobba igenom det där, men jag tyckte just det där med utdelningen var lite intressant också för att 3 kronor på aktie, då kommer det upp en direktavkastning på 5,5% och det tycker jag det är ovanligt mycket för att vara inom retail så att säga.
Ja, jo men det är det absolut, det sticker ut och det är klart att det gör det här intressant.
Jo, men det är det ju. Och sen har ju både du och jag pratat med lite bolag i veckan här. Jag var ju på banken och träffade Johan Torgeby på SCB och hade en stor intervju om det i tidningen i veckan här. Och bland annat pratade vi ju om det här med liksom, bankernas övervinster som politikerna har varit på ganska mycket nu. Det här som Elisabeth Svantesson säger att det sticker i ögonen på människor och så här. Så att vi pratade om hans syn på saken och liksom, det vill han vill lyfta fram också är att man måste sätta vinsten i relation till storleken på företaget och på balansräkningen. Som SCB som hade då en vinst efter skatt på 38 miljarder förra året. Man har ju en balansräkning som är på 3,6 miljarder. Så tittar du på det så är det ju liksom i relation till de pengar som är satt i arbete så är det 1% som man har i vinst.
Mm.
Och även liksom det här med avkastning på eget kapital. Nästan alla storbankerna har som mål att ha 15%. Sen uttrycker de det lite olika så där, över tid och mer eller mindre. Och så där. Men runt där vill man vara. Och det är ju inte bara för att det är kul, utan de tittar ju på det här både så att säga, att jämföra sig med andra banker för att attrahera investerares kapital. Och de behöver ju också vara lönsamma, det är inte bara aktieinvesterare, utan det är ju även, de är ju också emittenter utav olika typer utav obligationer. Och en lönsam och stabil bank får ju också bättre villkor när man vill låna pengar.
Mm. Men svenska bankerna, de sticker ut lite med sitt avkastningsmål om man jämför med europeiska banker, om jag förstod det rätt.
Jo, men det gör de. De är ju betydligt lönsammare. Det är ju fortfarande många europeiska banker som inte ens har kommit tillbaka till 10%, utan ligger mellan 8 och 10. Och de finns de som ligger ännu längre också. Och de har ju inte riktigt ens kommit tillbaka efter finanskrisen. Så de kämpar ju fortfarande med låg lönsamhet. Och de nordiska tillhör faktiskt de som är bland de mest lönsamma och sticker ut på det sättet.
Mm.
Så det är ju bra. Det som han menar också är att de tävlar ju också med andra bolag på aktiemarknaden. Det är ju inte givet att investerarna vill välja att sätta sina pengar i bankaktier, utan man tävlar ju egentligen mot hela aktiemarknaden för att attrahera investerarnas intresse.
Mm.
Och då får man också ligga resultatmässigt så att man kan leva upp till det här. Så det tyckte jag var en intressant diskussion här. Och så pratar vi ju också om lite om räntor och sånt. Där han är inne på det här nu, att vi får se en normalisering utav räntan här. Och SCB har ju prognosen att vi får en räntesänkning på styrräntan på 1,75 procentenheter närmaste året här. Så att vi är på väg in i det.
Mm, ja, precis. Och ni pratade lite också om bedrägerier, va?
Ja, men det gjorde vi. Vi har ju skrivit också i DI om en del. Dels var det ett stort bolånebedrägeri här när Danske Bank blev lurade att betala ut bolån på 400 miljoner på falska premisser. Och vi har även skrivit om SCB då, som hade en anställd på kontoret i Södertälje som då från insidan hjälpte till då att bevilja lån som de inte skulle. Och det är ett problem. Innan var det ju så att bankernas risker handlade om på säkerhetssidan, om det var bankrån och värdetransportrån och sådana här saker. Nu med digitaliseringen så har de kriminella hittat andra vägar. Och dels det här som vi såg i Uppdrag granskning, de här ligorna som lurar pensionärer och sådana här saker som är jättehemskt. Och sen har vi det här då när man försöker hitta personer på insidan, och då är det ju ofta att de här kriminella nätverken hittar antingen att de går hem till folk som jobbar på banken och hotar dem eller deras anhöriga, eller så försöker de hitta sådana som kanske har lite problem med ekonomin och försöker muta och sådär. Och det är ju svårare att upptäcka sådana saker, men det de gör är ju att de håller på att undersöka väldigt mycket. Så samarbetar man ju med andra myndigheter, då polisen och andra som utreder brott och sådant. Så att det de kan göra är ju att vara noga med att övervaka transaktioner och så här, och även de här dokumenten som vi alla måste fylla i om man är kund på banken, det här din kunddokumenten, som folk jag tycker är lite jobbiga ibland med alla frågor. De är också till för att liksom försöka fånga upp konstigheter och sånt som kan vara misstänkt, penningtvätt och sånt där. Men det är ju ett verkligt prioriterat område för alla bankerna, så att vi har ju inte hört sista ordet om det heller.
Nej.
Plus det här med cybersäkerheten som också är jättestort.
Mm. Mm.
Och försöka skydda så att inte verksamheterna blir utslagen. För det som man sa, det är ju också sånt där vi vet i de här hybridkrigen, att man försöker slå ut sådana här känslig infrastruktur som elnät och vattenförsörjning och transport och kommunikation, men även banker. Mm. Så att de blev drabbade i Ukraina 2017 av en sån här stor virusattack som heter NotPetya, som i princip stängde ner hela Ukraina i 3 dagar 2017. Och SEB har ju ett kontor i Ukraina som också då drabbades av det, så de har varit med om det där. Men som man sa nu, sen Ryssland satte igång anfallskriget, så har det faktiskt varit upp och inte hänt några grejer. Så att man får väl hålla tummarna att det håller i sig.
Ja, verkligen.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Men Julia, du har också varit ute och pratat med bolag här i veckan.
Ja, precis. Jag pratade med Synsams vd Håkan Lundstedt. Och Synsam har ju också kommit med en stark rapport här under veckan. Det var stigande EBITDA-resultat och EBITDA-marginal. Och också här höjdes ju utdelningen till 1,80 kronor per aktie från 1,70. Och när jag pratade med Håkan Lundstedt så lyfte han ju också att han ser lite ljusare på 2024 efter de här kostnadsökningarna som man har sett under 2023. För att även om resultatet förbättrades under fjärde kvartalet här, så har man ju fått kämpa ganska hårt för att få de förbättringarna. Det har varit mycket besparingsåtgärder. Nu inför man också ett nytt sånt här besparingsprogram, men sen kanske man också kan få lite större effekt på de här åtgärderna om också kostnadstrycket minskar lite.
Jag förstår, så tillhör de också de här som har problem i Danmark. Det är lite röd tråd bland våra bolag här egentligen.
Ja, precis. Jo, men de har lite utmanande med Danmark, och jämför man liksom Danmark med deras andra marknader så underpresterar den danska marknaden lite. Och här ska man ju göra lite åtgärder, och bland annat så de satsar på att öppna ganska många nya butiker. De senaste 3 åren öppnade man 85 butiker. Målet för kommande 3 år är 90 butiker. Och man ser potential för ganska många nya i både liksom Sverige, Finland och Norge. I Danmark så satsar man mer på att bygga om de befintliga butikerna, jobba lite effektivare med utbudet och sådär. Så att Man försöker komma till rätta med den danska marknaden också.
Ja, men det är väl intressant att hålla koll på vad som händer där framöver. Men sen hade du ytterligare en stark rapport här bland dina bolag som rapporterade i veckan. Då tänker jag på New Wave här, som också höjde sitt mål från rörelsemarginalen från 15-20%. Vad är det som händer där egentligen?
Ja, men om man kollar först på fjärde kvartalet där, så minskade ju omsättning och resultat, men man höjde utdelningen. Men en viktig sak där i rapporten var också att även om rörelsemarginalen minskar något mot året innan, så lyckades man ändå hålla kvar den på en hög nivå, och en nivå som var liksom klart över bolagets tidigare mål på 15%. Och marknaden har ju tvivlat lite, och det har funnits lite osäkerhet kring vart bolagets marginaler ska ta vägen och om man kan liksom hålla den här högre nivåerna. Och därför var det också en väldigt viktig signal när New Wave tidigare här i veckan gick ut och meddelade att man höjer sitt långsiktiga mål för rörelsemarginalen till 20% från tidigare 15%. Kollar man på liksom 2022 och 2023 så har bolaget överträffat 15% båda åren. Och jag tycker att det här gör liksom aktien mer intressant för en långsiktig investerare. För kollar man på New Wave så tycker jag att det har funnits ett bra tillväxtcase, att man kan växa genom förvärv, men man har också många liksom starka varumärken som står bra rustade för att växa och man tar marknadsandel och sådär. Men det har varit just det med marginalen som har funderat lite kring liksom vilken potential ser ledningen. Ser man att den kan ligga kvar på den här nivån, och ser man att man kan ta det ytterligare? Och det tycker jag att det blev lite tydligare med det här. Och vd Torsten Jansson, han pratade också bland annat om att de här lönsamhetsförbättringarna ska komma från mer automatisering, men också att flera av bolagets varumärken redan har marginaler över 20%.
Jo, men det känns som de har liksom kommit in i ett bra flyt och sitt sätt att jobba efter pandemin. Man var ju lite orolig för det att de hade bundit på för mycket dagar och sånt här, men det verkar som man har kommit in i en bättre form, kan man väl säga, än tidigare.
Absolut, ja, men man gjorde ju stora förändringar där under pandemin och det är verkligen gett resultat. Och sen det här med lagret, så ska man också komma ihåg att det är klart att man kan inte sitta på hur stort lager som helst, men man har inte samma moderisk som många andra detaljhandlare i sitt lager.
Men du hade väl faktiskt tänkt att ha New Wave som veckans case också, var det inte så?
Ja, precis. Det hade jag tänkt. Och jag tycker att, som sagt, den här aktien är intressant långsiktigt. Sen på kort sikt så kan ju efterfrågan fortfarande vara lite utmanande. Men värderingen är attraktiv och jag tror ändå att det här nya målet för marginalen är realistiskt. Sen tror jag inte att man ska räkna med att de når dit i år eller nästa år, utan man får tänka att det är ett långsiktigt mål och vägen dit kanske inte är spikrak. Men om man är långsiktig så tycker jag absolut att den här aktien är köpvärd.
Jo, men jag håller med dig, och de har ju visat det faktiskt att de lyckas överraska positivt, och det är en sån här som man har haft på listan att man vill köpa på rekyler, så att den får väl vara kvar där, att om man inte har några sådana, att man plockar upp de här om det kommer några dåliga dagar.
Absolut, det tycker jag.
Men jag ska också ha ett case att presentera här, och då tittade jag på säkerhetsföretaget Securitas. Jag pratade om dem i podden 5 januari och sen dess har aktien gått upp 12% medan börsen har gått upp 4%. Det kom en stark rapport här för fjärde kvartalet. Framförallt det som marknaden tog fasta på här är att nu börjar kassaflödena bli bättre, vilket får ner skulderna. Så tittar man på skuldsättningsgraden så kom den ner från 3,3 till 2,7 gånger det här justerade EBITDA. Målet är att vara under 3. Sen de här jämförelsestörande posterna som var på drygt 4 miljarder, där var över 3 en, så att säga, till följd av att man lämnar Argentina och gör en exit från verksamheten där. Och det är inget som, just det påverkar inte kassaflödet, utan det är bokföringsmässiga förluster som avser valutor och såna här saker. Så bortser man för det så är det liksom på rätt väg, och man ser också en förbättring av rörelsemarginalen. Tittar vi jämför med ett år tidigare så ökade rörelsemarginalen till 6,5% från 6 ett år tidigare. Och det är liksom det här stora förvärvet man gjorde här 2021 av Stanley Securities, var ju själva målen att öka lönsamheten genom att öka den här andelen med teknik och tekniska säkerhetslösningar. Och nu visar man att det här rullar på, men det finns också utrymme för ytterligare förbättringar här. Securitas håller kapitalmarknadsdag 7 mars där man bland annat ska prata om strategin och sina finansiella mål. Så fortsätter det här nu att skulderna går ner här och lönsamheten ökar, så borde man kunna värderas högre än de 11 gånger årets vinst det ligger på nu. Så tittar man på det här, liksom, hur det har värderats femårssnitt på 13,1, så finns det en betydande potential här. Och det är också för med Securitas mått mätt, så den utdelningen som man har nu på 3,8 kronor per aktie ger en direktavkastning på 3,5. Så det är inte så tokigt heller. Så jag tror det finns mer att hämta aktien. Men som vanligt när det har blivit en sån här rusning på rapporten så kan det fejda ur lite. Men jag tror också att de har en del att vinna på att om vi kommer in i ett lite lugnare börsklimat här, som du sa, med mer fokus på makro, man tittar lite mer vad som händer med räntor och sådant, så tror jag att de kan utvecklas hyggligt här fortsatt också.
Och deras kapitalmarknadsdag där, tror jag att man ska förvänta sig liksom några stora nyheter vad gäller strategi och finansiella mål?
De brukar ju vara ganska försiktiga i sina grejer. Det man vill höra är ju att de har sådana här program där de håller på att effektivisera. De gjorde ju häromåret stort sån här genomgång av den amerikanska marknaden. Nu håller man på också med det här med Europa och lite mer detaljer om hur det går där. Men också det här i Iberoamerika med det som finns kvar i Sydamerika och Latinamerika och de här, hur det utvecklas. där. Så att, och det kan ju vara också att det kan bli någon ändring på målen här om man känner sig lite mer komfortabla nu när man har kommit så här långt med integrationen och se vad man faktiskt får ut för synergier och sådana saker. Så att det kan nog absolut vara intressant att lyssna in där.
Ja, spännande.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Men Julia, du hade också skrivit veckans aktie denna veckan. Och då hade vi Dometic. Det är väl de som är mest kända för att ha kylskåp, husvagnar och båtar och såna grejer.
Ja, precis. Det är de ju mest kända för. Sen är ju verksamheten ganska bred idag och man har ju också bland annat försäljning av liksom, ja, men, friluftsprodukter till slutkund, kylväskor och produkter till båtar och sådär. Så ganska bred verksamhet. Och kollar man på största kanalen är det ju det här som kallas OEM som är tillverkare av fritidsfordon, fritidsbåtar och transport- och passagerarfordon. Och andelen i den kanalen har ju minskat som en del i strategin då öppet ett mindre cykliskt bolag och mindre beroende av marknaden för en fritidsfordon. Om blickar man tillbaks på liksom 2023 så var ju marknaden ganska tuff för Dometic. Man, även om man har liksom minskat försäljningen och beroendet mot fritidsfordon så är det fortfarande en stor del av försäljningen. Och nyförsäljningen av fritidsfordon på den amerikanska marknaden framförallt rasade förra året. Samtidigt så har kunder i kanalerna distribution och service och eftermarknad, de har också suttit på höga lager, så att man har ju velat minska de lagren innan man liksom har köpt in mer produkter från Dometic. Så man hade en organisk tillväxt på -12% förra året. Och kollar man på EBITDA-marginalen för jämförelsestörande poster så minskade den också. Men där tycker jag att det är positivt att man ändå såg en positiv trend under andra halvåret trots att försäljningstappen fortsatte. Och jag tror att den trenden kan hålla i sig under 2024 och att de här besparingsprogrammen, fortsatt minskade lagerkostnader och också en marknad som successivt förbättras kommer att ge stöd till marginalerna. Så man har ju också ett tecken på att den amerikanska marknaden för fritidsfordon har bottnat ur och att lagernivåerna hos Dometics kunder börjar komma ner. Så att jag tror att marknaden kan bli lite bättre samtidigt som liksom de åtgärder som bolaget har vidtagit kan också ge fortsatta lönsamhetsförbättringar. Sen är en viktig sak i det här bolaget också att skuldsättningen har kommit ner, för den har ju varit ganska hög tidigare och det funnits lite oro för nyemission. Men under senaste kvartalen så har man visat framsteg och jag tror att man kommer fortsätta minska skuldsättningsgraden även under 2024.
Ja, men det låter ju intressant. Vad ser du för potential här om man ser på något åsikt?
Ja, men jag ser en uppsida på ungefär 20% och drivet av både bättre marknad och att man börjar visa tillväxt under andra halvåret och sen marginalförbättringar.
Men det låter ju intressant. Ska vi släppa det här nu och bara nämna lite om vad det är som kommer att hända nästa vecka?
Ja.
Nu är vi inne verkligen på sluttampen av rapportperioden, men det finns några kvar. Vi har lite små bolag, vi har Africa Oil på måndag, men även det här fastighetsbolaget Fastato som är känt för att ha en massa politiker i styrelsen. Och sen har vi SBB som rapporterar på tisdag och där är det intressant att se hur man jobbar med skuldsättningen, vad det har varit förbättringar men också liksom hur det ser ut med förvaltningsresultat på befintligt bestånd och såna här saker. Och sedan har vi då teleoperatören Millicom som också har haft det tufft i flera år egentligen sedan Kinnevik delade ut sina aktier här. Och vi har lite makrostatistik som du var inne på vi börjar titta på lite mer nu. Och då har vi USA så har vi data för konsumentförtroende och i Sverige får vi då data för hushållsutlåningen i januari. Och det har ju varit en trend nu som har pekat rakt ner och så ska det bli intressant att se här om den planar ur. Är det något bolag du ser på listan här som är värt att nämna med?
På onsdag har vi ju Kabe och sen på torsdag har vi ju Svedberg, Cibus och Elekta.
Ja, sen kommer du data som jag antar att du kommer att titta på också. Både i Tyskland och Sverige kommer du detaljhandelssiffror för januari.
Exakt, det blir jätteintressant att se hur det har utvecklats.
Och sen får vi ju också den kanske den viktigaste makron i nästa vecka. Det är ju det som alltid kommer första vardagen varje månad. Och då tänker jag på de här inköpschefsindex för industrin som kommer både från Sverige, USA och från de flesta länder i världen. Så det blir intressant att kolla på också. Mm. Och det var väl allt för idag här som vi hade tänkt att säga. Så att lyssna gärna på Dis andra poddar och följ oss gärna på din poddspelare eller på Spotify så du inte missar nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig, Agneta Jönsson och Julia Forsberg. Hej då!
Hej då!
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.